God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Och vill du lyssna på de bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och det är första Korintherbrevet vi håller på med och vi har kommit till del 44.
Ja, gott att se er igen. Nu är vi på första Korintherbrevets 12:e kapitel och vi är på vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Det hade vi börjat på och nästan gjort färdigt förra gången, men han är inte riktigt färdigt. Förmodligen därför att vi ägnade ganska mycket tid till bakgrunden. Och det ska vi inte göra den här gången, men bakgrunden är alltså viktig. Alltså detta med miljön. Och det enkla faktum som ni känner väl till att vi är ju kallade var och en för oss och tillsammans att leva ett liv som egentligen är omöjligt att leva. Inte missförstå mig rätt nu, inte så att Gud kräver att vi ska vara fullkomliga, men han vill ju att vi ska vara fullkomliga. Det är ju hans önskan att vi ska vara fullkomliga. Han skapade oss att leva ett fullkomligt liv i gemenskap med honom. Att leva ett underbart och fantastiskt liv. Och hans vilja är inte mindre för oss idag än vad den var då. Sen att vi är otillräckliga och syndfulla och bristfulla och sårade och sjuka och allt vad vi är för någonting. Det är en annan sak, det vet vår Herre. Men han har ju också försonat oss med sig. Och hans önskan har inte minskat för oss. Utan den är fortfarande att vi ska leva ett fullkomligt liv. Ja, men tänker någon, det kan vi ju inte. Nej, men det är ju därför som den heliga ande är utgjuten. Det är därför vi har fått den heliga ande och det är därför vi också är beroende av andens gåvor. Ska vi kunna vara Kristi tjänare och utföra ett uppdrag som går ut på att vi ska förmedla evangelium till andra, dela med oss av Guds mysterier, så klarar vi inte det efter, om vi bara ska vara hänvisade till eget förstånd eller egen kraft. Nu tror jag inte att vi behöver tänka på oss själva så som odugliga och att det bara vid något tillfälle kan pluppa ner någonting som vi skulle kunna göra, utan Gud är närvarande i vår gemenskap. Och jag tror jag hade som en av de där punkterna, vi hade ju 5 punkter som utgjorde bakgrunden just till själva nådegåvorna. Och en av de punkterna var att jag tror vi ska vara öppna för att andens gåvor, nådegåvor, kan manifesteras, kan komma i verksamhet när vi minst anar det. Vi planerar inte sånt själva, utan vi är öppna för det. Att Gud vill verka genom oss under alla omständigheter. Det hörde till bakgrunden, den där öppenheten. Och sen förstås också att vi blir trygga i vår gemenskap med Herren. För vi lever ju i gemenskap med Herren hela tiden. Inte bara när vi är i gudstjänsten. Utan vi är ju alltid i gemenskap. Vi är ju i honom som vi lever och rör oss till. Vi är i Kristus. Jag glömmer aldrig hur det var när Kent sa det. När jag hörde Kent säga det första gången. Du hade inte varit kristen så länge då. Och så var det något problem. Och så säger Kent på sitt naiva, oskuldsfulla sätt. Nej, men det är ju inga problem, vi är ju i Kristus. Och det är ju sant, va? Visst kan man säga att vi är i Kristus och vi kan ha problem. Men ska man ha proportioner så är ju inga problem i Kristus. Och det här behöver vi få levande gjort hos oss hela tiden. Vi kämpar på med vår vardagsliv och våra kamper på olika sätt. Men varje gång som jag påminner mig om livet i Kristus och evangeliet och tänker på vad han har gjort för mig, då kan jag inte bli annat än glad. Och problemen förminskas. Så det där ska vi leva med hela tiden. Jag kommer att tänka på när jag förberedde mig på eftermiddagen. Så kommer jag tänka på det här med att ta emot. För det hade vi förra gången, så hade vi också med en av de där 5 punkterna. Det var att vi läste om hur Paulus förmedlade någon nådegåva genom handpåläggning och bön. Det var i Romarbrevet 1:11 om jag minns rätt. Och så var det ett bibelställe till. Och så ställde jag i fråga om det kan vara att Paulus ville ge, han ville ju uppenbarligen ge en gåva till någon, om det berodde på att om det, han menade att han ville betjäna i andens kraft. Han ville be för de sjuka, han ville dela någons börda och lyfta upp det och kanske ge ett ord av vishet som vi talade om. Om det var hans längtan att tjäna, ja förmodligen. Eller om det också var detta att han trodde att han kunde överföra gåvor till andra. Alltså dela med sig i den meningen. Så att andra också blev utrustade. Jag kan inte säga att det är så på ordets grund. För så tydlig är inte Bibelns undervisning. Men man kan tänka sig både och. Och då kommer jag tänka på ett exempel som jag själv var med om. Vid ett tillfälle så kom det en ung dam till mig i ett själavårdssamtal och sa att hon ville ta emot tungomålstalets nådegåva. Och det här var ganska många år sedan nu, så att det var ett skede, det var flera stycken som hade blivit fyllda med helig ande och börjat tala i tungor och sånt. Och hon var väl en av dem då som inte hade fått erfara det här. Så hon var ju bekymrad. Och hon kom och hon satte sig ner och hon utgöt sitt bekymmer och tänkte att det här är inte för alla och så vidare. Och varför är jag utanför och varför ska andra få vara med om det här och pratade om det. Och jag försökte då förklara, men jag ville ju förklara det så som det stod i ordet. Så vi hade ett samtal och det samtalet pågick nästan en timme. För hon var frågvis. Och hon hade många kritiska frågor och de kritiska frågorna var befogade. Så att det var inte det att hon hade en dålig attityd, utan hon ville verkligen liksom få reda ut det här. Och det gjorde vi också. Och det gick 10 minuter, 20 minuter, 40 minuter, 50 minuter och nästan en timme. Och då handlade det om tungomålstalet hela tiden. Och sedan så plötsligt så ser jag i hennes ögon att det har ändrat sig helt och hållet. Och jag sa, så om du vill kan vi bedja om det här. Och då var jag ju helt mottaglig. För hon hade kommit till den punkten. Ja, så jag tror Karin var med också. Vi la våra händer på henne. Vilket i 30 sekunder så fylldes hon med heliga ande och började tala i tungor. Och då lärde jag mig, eller då tänkte jag om det nu bara gäller för det fallet eller om det gäller allmänt. Jag tror att det gäller allmänt också. En sorts allmän princip. Det är bättre att samtala om de här sakerna utifrån Guds ord i 55 minuter och be 5 minuter. Än att ha någon kort genomgång på 5 minuter och sen be 55 minuter. För så har det varit många gånger att man ber och man ropar och man ber och man ber och man ber och det händer ingenting. Ja, men låt oss försöka reda ut och förstå och få saker och ting förklarat tills vi känner att vi förstår det. Och sedan bedja. Ja, det där bara om att ta emot andens gåvor. Jag blev påminn om det här när jag förberedde mig nu på eftermiddagen som sagt. Och sen började vi då, vi ska ju gå igenom de här 9 gåvorna en i taget. Vi började med och gjorde det mesta utav det som kallas för ord av vishet. Och det har ni då i vers 8. Första Korinthierbrevet 12, vers 8. Och då så visade jag på det, måste ha med det också, att Paulus börjar med det som var det stora bekymret i Korinth. Därför att där hade man ju hävdat det Paulus menar vara världslig vishet. Världslig kunskap och världslig vishet. De var ju så andliga de här i Korinth och de visste så väl. De visste ju bättre än Paulus. Men det var ju en världslig visdom. För de begrep inte att de var inlemmade i Kristus och vad det betyder. Utan de höll sig till olika grupper, Apollos och Kefas och Paulus. Och de såg inte in i själva mysteriet, in i själva hemligheten, och såg inte in i det himmelska perspektivet. De kunde inte se hur de var upptagna där eller leva där, utan de såg det hela tiden på ett mänskligt sätt. Och Paulus han viftade ju bort det som världslig visdom och pekade istället sedan på Guds visdom, alltså på korset. Och så sa vi det att ord av visdom, det måste ju vara att vi ser in i Guds visdom. Att vi ser in i hur Gud har verkat genom Jesus Kristus. Och att vårt hjärta öppnas för det. Våra sinnen öppnas för det. Vi förstår det och vi kan tala vidare. Och då när vi talar vidare, om vi predikar eller om vi ger ett vittnesbörd eller vad det är. Och vi delar med oss av den visdom som vi har fått ifrån Gud. Då kommer de orden med kraft. Och det kommer att träffa människor med kraft också. Och särskilt ifall det är människor som vill bli träffade med kraft. Som vill veta vad korset betyder och vad försoningen betyder. Och som längtar efter att få del av Jesus som sin Herre och Frälsare. De kommer att lyssna, de kommer att träffas med kraft i sina liv. De kommer inte kunna annat än att ta emot Jesus Kristus. Därför att de får del av den gudomliga visdomen. Och det här behöver vi få lära oss mer och mer. Vi behöver få se det här mer i bruk, för att prata och så där, det är ju en sak, va. Jag vet ju att alfagrupperna och alfakursen är väldigt välsignade. Det är det bästa vi har och så. Men jag vet också att också i det sammanhanget så behöver det ju andens gåvor för vår funktion. Det går inte bara att sitta och diskutera, utan det måste ju få vara en upptäckt utav korset som Guds kraft. Och vi som är Kristi kropp tillsammans, vi skulle kunna, tror jag, i större utsträckning bli förtrogna med hur Guds kraft förvaltas och hur vi förmedlar det. Och sedan så gick jag vidare med att säga att alla gåvorna då finns ju, utom tungomålstalet då, men de andra gåvorna finns ju i Gamla testamentet. Och vi tittade på hur Salomo säger när templet ska invigas att Gud, jag vill lyda dig i allt, bara du ger mig ett vist hjärta. Och sedan några versar längre ner så kommer den här berättelsen om de här två skökorna som drog och slet i ett barn, och båda hävdar att det var deras barn. Och så får Salomo ett ord av vishet. Han säger, ge mig ett svärd. Jag delar det här barnet så får ni halva var. Naturligtvis helt omänskligt, men det löste situationen. Därför att den ena kvinnan sa, ja, men då är det bättre att den andra kvinnan får ta hand om barnet. Och då förstod Salomo att det var hon som var barnets rätta mor. Det är ett ord av visdom. Och sen så hann vi inte så mycket längre. Jag vill däremot att ni tittar på Matteus 22. Jag tror att det finns ord av vishet, eller jag vet ju att det finns det hos Jesus, men att man kan se det på vissa ställen. Det står ju inte att det här är ett ord av vishet, utan det är ju tolkning. Men titta i 22 kapitlet. Då kommer nämligen fariseerna till Jesus för att sätta honom på prov. Och det har han ju gjort, har de ju försökt med mer än en gång. Och den här gången så har de med sig de har inte med sig ett mynt, utan de ställer en fråga där i vers 17. Matteus 22:17. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte tillåtet? Och det blir fel hur Jesus än svarar. Därför att judarna var ju ockuperade av romarna. De hade ingen lust att betala någon skatt till ockupationsmakten. Å ena sidan. Å andra sidan var de ju pliktiga att göra det. Och nu skulle Jesus alltså ta ställning. Och så skulle det bli uppenbart vem Jesus är. Och så skulle det sprida sig hurdan han är. Det var deras tanke. Och ni känner till hur det går. Jesus säger, Jesus märkte, står det, deras ondska i vers 18. Det skulle jag nog vilja kalla för ett ord av kunskap. Men det ska vi komma till alldeles strax. Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig den mynt man betalar skatten med. Då räckte de honom en dinar och han frågade, vems bild och inskrift är detta? De svarade, kejsarens. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Det menar jag, här kan man se ett ord av visdom. Alltså en sån där visdomsord som man inte kan tänka ut själv på något sätt. Utan det är så uppenbart att det här är något spontant. Det här är den helige ande. Och lägg märke till vad det som står i vers 22. När de hörde detta blev de mycket förvånade. Det är också en reaktion hos människorna när man ser andens gåvor eller tycker sig ana att Gud är i verksamhet. Någonting som övergår mänskligt förstånd och det naturliga. Det går utöver det naturliga. De blir mycket förvånade. Det finns ett sånt ställe till som jag också kommer att tänka på. Det är i Johannes 8. Det känner ni till väl, det används ju ofta, men man kanske inte tänker på att det skulle kunna vara ett ord av visdom. Men det är ju den här äktenskapsbryterskan som de släpar fram inför Jesus. Och så vill de sätta honom på prov. Och så säger de då att den här kvinnan, hon greps på bar gärning. Och i lagen så har Moses befallt att stena sådana. Vad säger du? Och hur Jesus än svarar så blir det fel. För lagen sa att de skulle stenas, även om man inte tillämpade lagen på det sättet vid den här tiden. Och säger han att nej, men hon behöver inte stenas, då har han ju brutit lagen. Så det blir så fel hur man än gör. Och Jesus gör ju ingenting, han går inte i fällan, utan han säger i vers 7. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Ett ord utav vishet. Och situationen är löst. Och det här är ord av vishet som vi också naturligtvis inte så sällan skulle kunna använda oss av. Ord av vishet, så långt som vi har sagt det nu, förutom detta att man förmedlar den gudomliga visheten, till exempel i förkunnelsen eller i vittnesbördet. Men det här är mera specifik mening. Ord står i singularis i grekiskan. Ord av vishet. Det är alltså det är inte hela visheten, det är en del av visheten. Det verkar vara en praktisk anvisning, ett råd, en tillämpning i den aktuella situationen som fylls med Guds kraft, som är Guds lösning på den aktuella situationen. Så att det är råd, praktiska anvisningar, vägledning, lösningar och inte så sällan särskilt villkorade. Titta i Josua, för jag har ett par exempel på det också. Josua, och jag har ett exempel i första Korintherbrevet med, men vi ska ta Josua först. Där står nämligen i kapitel 1. Det är alltså Herren som talar till sin tjänare Mose. Nej, till sin tjänare Josua som efterträder Moses. Och de ska då inta landet. Och så står det i vers 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Märker ni, här kommer anvisningarna. Här kommer ord av vishet. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den. Och sen kommer det. Då ska du lyckas i det du företar dig. Underförstått, annars inte. Så här är det alltså ett ord av vishet. Anvisningar om hur man ska hantera framtiden. Men det är villkorat. Så det tycker jag man ska ha med. För det kan jag nog tänka mig att det kan vara så också i våra sammanhang. Alltså det är inte alldeles självklart att Gud alltid ska ge oss det vi behöver. Utan här finns det ju ett samarbete i förhållande till Gud. Och Gud vill ju inte, han behöver inte göra sig själv märkvärdig genom att göra tecken under. Han vill inte premiera oss så att vi ska göra tecken under för att ska komma flera. Utan det här, han vill ju framför allt att vi ska leva i gemenskap med honom. I den helige ande. Han vill att vi ska leva i ett gudstjänstmöte. Hela vår vardag skulle vara som en gudstjänst. Ett möte med Gud i den helige ande. Ett liv i den helige ande. Men i det livet så finns också detta med andens kraft och andens gåvor. Ordet av visdom. Men att om vår Herre markerar detta, att gemenskapen med mig, efterföljelsen i ordet och sakramenten och anden, det är liksom det viktiga. För sök först Guds rike, så ska det allt det andra tillfalla er. Han säger inte bara allt det andra ska tillfalla er, utan säger sök först Guds rike. Sen ska allt det andra tillfalla er. Villkorat. Det där exemplet som jag tänkte på i första Korintherbrevet, det är i det 11:e kapitlet. Där, Där står det nämligen i vers 31. Vi har ju gått igenom det här så jag behöver inte fördjupa mig. Men där säger Paulus, om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Eller om du tar i vers 30. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva. Där har du ord av vishet. Om vi lever i självransakan, är visdomens ord här, så kommer det att gagna vår gemenskap med honom och med varandra. Så på det här sättet så kan man se Guds vishet i olika bibelversar. Bibelversar som vi är väl förtrogna med, men man tänker inte på att det är nådegåvor som är i funktion. Apostlagärningarna har vi två exempel också som jag vill visa på. Apostlagärningarna 8 som är så tydligt så det är nästan övertydligt. Apostlagärningarna 8 och sedan kapitel 9, men först kapitel 8 vers 26. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Om du gör så som ängeln säger här, då handlar du vist. Det är ett ord av vishet. Det är en hjälp för hur Filippus ska handla. Han går där, han vet inte vad han ska göra, han har inga särskilda planer. Så får han höra ord som säger till honom, gå dit. Underförstått, villkorat här också, för då ska det och det hända. Ni vet vad som händer sedan, hur han träffar den etiopiske hovmannen som sen är den första som tar evangeliet till hela den afrikanska kontinenten. Ordet av vishet. Nionde kapitlet. Här finns ett längre avsnitt som innehåller flera av andens gåvor. Nionde kapitlet handlar om Saulus omvändelse. Och jag läser från vers 10. Jag tror inte jag läser hela avsnittet, men jag ska läsa tre versar här. Så ska jag kommentera dem samtidigt, så ska ni se om ni förstår hur det hänger ihop här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Det är vishetens ord. Han får en instruktion om hur han ska handla, vad han ska göra. Också indirekt naturligtvis villkorat, för Ananias kunde ha struntat i det. Han försöker ju också värja sig lite längre ner i texten. Men här kommer ordet av vishet. Sen kommer ordet av kunskap, för det står så här. Fråga efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se han ber. Där får han en insikt. Han får veta att Saulus är i bön. Fastän han egentligen inte vet det. Hur kan Ananias veta det? Han får ett ord av kunskap. Med kunskap om vad Paulus just nu gör. I en annan del av staden. Det är ord av kunskap. Och i en syn, vers 12. Har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Det är ett profetiskt ord. Det är inte ett ord av vishet. Det är inte ett ord av kunskap. Utan det säger oss någonting om vad som ska hända. Eller Ananias får veta vad som ska hända. Om du gör det här och så kommer profetian så kommer han att få tillbaka sin syn. Så där ser du både visdomens ord, kunskapens ord och profetiskt ord. Hur det samverkar med varandra. Och därmed så går vi över då på ord av kunskap. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. Skriver Paulus här i 1 Korinthierbrevet 12:8. Och när man läser här, det syns ju kanske, ja det syns väl till dels i svenska översättningen, men i den grekiska översättningen så står det att han får visheten och här också kunskapen genom samma ande. Men i grekiska står det först att han får av anden ord, ja, av vishet. Av, lägger det lilla ordet av. Och sedan den andra ord av kunskap genom, står det där. Genom samma ande. Och sen står det en får tro i samma ande. Det är tre olika prepositioner på grekiska. Och nu tror inte jag att det har spelat någon roll, och jag tvekade om jag ens skulle berätta det. Men jag undrar om det inte är så som en av kommentarerna säger, att det bara visar att det här går inte entydigt till på ett sätt. Det kan komma av anden, det kan komma genom anden, det kan komma i anden. Det är nyanser, men det säger oss någonting om Guds olika sätt att verka. Det säger någonting om mångfalden. Man kan fråga sig, hur kan jag få ord av vishet? Hur kan jag veta om det är kunskapens ord som kommer till mig? Jag vet inte om jag kan svara på det, för det kan ske på en mängd olika sätt. Jag känner en broder som ibland fått kunskapens ord, och han får det så att han plötsligt så ser han en syn där det kommer som på tv, sådana här textremsor. Han bara läser vad som står. Så kan man få kunskapens ord. Och en annan kanske får det genom bara en stark intention, eller kanske inte ens det, utan en impuls. Någon, och det verkar inte vara helt ovanligt, kan få ont i kroppsdelar för att han ska få veta att någon i församlingen har ont. Plötsligt får han ont i armbågen och säger, är det någon som har ont i armbågen? Så får han kunskaper om sånt. Kanske till och med vilken person det är. Så hur det kommer kan komma på vilket sätt som helst, verkar det som. Men det kommer naturligtvis genom den helige ande. Det är anden som verkar, men verkar på olika sätt. Den här Raymond Collins, den här exegeten som jag har använt mig mest av, han säger apropå det här, och det har jag sagt också i inledningen, att här finns det en mångfald, här finns det en uppsättning. Och han menar att visdomens ord och kunskapens ord kanske till och med flyter in i varandra på ett sådant sätt, så att det inte går att avgöra alla gånger om det är det ena eller det andra. Och det behövs ju inte heller i för sig. Den andra stora exegeten som jag följer, Gordon Fee, han skriver uppriktigt att han förstår inte skillnaden mellan de här. Och han kan inte liksom kommentera det riktigt. Men så återger han hur andra har kommenterat det. Och då redogör han i sin kommentar bland annat för det här med att, som är det vanligaste förståelsen i karismatiska kretsar, och det är nog den förståelsen som jag har också, nämligen att Gud har ju all kunskap. Vi har inte all kunskap, det är bara Gud som har det. Gud vet ju var Kari är just nu, alltså min kära hustru, han vet var hon är nu eller vad hon säger eller vad hon gör. Jag vet inte det, men Gud vet det. Och Gud kan ge mig ord av kunskap, insikter om till exempel om Kari, var hon är eller vad hon gör eller hur hon har det. Han kan ge mig insikter om platser, om kunskap, fragmentarisk kunskap som är nödvändig i en viss situation. Vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte, men anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Plötsligt kan vi få insikter som vi egentligen inte har annars på något naturligt sätt. Så skriver Gordon Fee att det finns många som tänker sig så. Och som sagt, så tänker jag det också. Kanske jag skulle lägga till så här, att precis som ni märkte när ni var inne på ord av vishet. Då talar jag om visheten, det är naturligtvis Guds mysterium. Det är döden och uppståndelsen, inkarnationen, döden och uppståndelsen. Det är Guds vishet. Och att få upp ögonen för det och kunna förmedla det, ja, det kan ske på ett, alltså det är ju en allmän vishet i en mening. Men sedan så talade vi också om Salomo med svärdet, som fick ett speciellt ord i en speciell situation, som var en insikt i hur Gud ville lösa det, även om det inte handlade just om försoningen och uppståndelsen och så var det ändå ett insikt i hur Gud kunde lösa det här. Och då har vi alltså visheten i allmän mening, och sedan så kan det bli mer och mer specifikt. Så kan man tänka sig i, när det gäller ord av kunskap också. Gud har all kunskap, och visst kan vi få insikter och kunskaper i Guds ord som är uppenbarade utav den helige ande. Att vi plötsligt, det har vi ju alla varit med om, att vi förstår och att vi kan förstå det som en nådegåva. Men det hindrar inte att det också kan landa i mera specifika insikter som handlar om personer, om platser, om tider och så vidare. Sådant som händer som vi inte skulle kunna veta. Det som jag tror är viktigast när det handlar om alla nådegåvorna, det är det som Paulus också säger här gång efter annan, att det sker genom anden. Det är inte kunskap som jag har, att jag har läst in en massa kommentarer eller haft diskussioner med någon och kommit fram till någon viss kunskap och så. Utan det vi talar om, det är en snarast en uppenbarelse, om jag skulle uttrycka det så som Paulus faktiskt uttrycker det i andra kapitlet. Jag ska ge exempel på hur det kan vara genom några bibelord. Förutom det som jag redan visade med Ananias, så ska jag komma tillbaka till honom. Men i Gamla testamentet, Första Samuelsboken, där finns det sånt där som jag menar är ett typiskt exempel på ordet av kunskap. I tredje kapitlet så får man läsa om, nu ska vi se här, vad sa jag nu? Första Samuelsboken, tionde kapitel måste det vara. Första Samuelsboken 10. Just det, den är Samuel får i uppdrag utav Herren att peka ut Israels kung. Och han kommer ju till nu ska vi se här. Vi kan ta i vers, det är hela kapitlet här egentligen. Men om vi tar i vers 17 så står det kungavalet i Mispa. Och så står det att de ska välja, sätt en kung över oss har de sagt, folket alltså. Och så går Herren med på det då. Och så kastar de lott. Och står det i vers 21, när han sedan lät släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram, träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffade Saul, Kish son av lotten. Men när de sökte efter honom kunde de inte finna honom. Och de frågade Herren än en gång, har mannen kommit hit än? Herren svarade, se han gömmer sig bland trossen. Alltså plötsligt så får de en insikt av vad den här Saul är, som de egentligen inte kan veta. Där menar jag ett exempel på hur de får kunskap om någonting som man inte egentligen kan ha kunskap om. Herren sa, han gömmer sig i trossen. Och då sprang de dit och hämtade honom. Jag har ytterligare något bibelställe i Första Konungaboken. Jag får bläddra till nästa bibelbok, kapitel 19. Det är en ganska känd vers, men det är samma sak här. Man kanske inte har tänkt på att det är ord av kunskap. Då har Elia beklagat sig. Ska vi se, just det är kampen med Baals profeterna ägt rum. Och sedan så flyr han iväg och han är ju så deprimerad. Så han lägger sig och vill närmast dö. Och han beklagar sig över det stora avfallet. Och då säger Herren till honom i kapitel 19, vers 18. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss. Elia kunde inte veta att det var 7000 män. Men han får höra det av Herren. Han får ett ord av kunskap som tröstar honom och som ger ära åt Herren. 7000 män har jag lämnat kvar. Och plötsligt så ser han det. Plötsligt förstår han det. Andra Konungaboken också. Kapitel 5. Här finns flera exempel. Där är det vers 26 har jag skrivit upp. Just det, ja. Det var en tjänare som hade sprungit iväg. Det var efter att Elisa hade botat Naaman från hans spetälska, och så skulle han få gåvor, och så var det någon som lurade till sig de där gåvorna. Och så i vers 25 när Elisa konfronterar honom så säger han: "Varifrån kommer du, Gehesi?" Han svarade: "Din tjänare har inte varit någonstans." Då sa Elisa till honom: "Menar du att jag i min ande inte var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig?" Ja, han menar du att jag i min ande inte var med? Alltså han hade varit med i anden. Han visste vad som hade skett, fast han egentligen inte skulle veta det. Ord av kunskap, insikt. Kapitel 6 som kommer sedan hade vi uppe förra gången i vers 12. Det var det här med kriget med arameerna. Och då svarade och kungen Joram, han var ju så bekymrad, för att det verkade som att Israels kung hela tiden visste om hur de hade lagt upp sina strategier. Och då så står det i vers 12: "Så är det inte, min herre konung, men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." Så han fick övernaturlig hjälp, Elisa, insikter. Titta i Matteus evangeliet, så hittar vi några bibelställen. Jag hade skrivit upp tre bibelställen, men det tredje där, det stämde inte, så jag måste ha skrivit fel. Men i kapitel 9, Matteus 9, så säger Jesus: eller rättare sagt, det står i vers 4, Matteus 9, 4. Jesus såg deras tankar och sa det. På ett annat ställe i Johannes evangeliet så står det att Jesus visste vad som var i människorna. Det är också sådana ord av kunskap. Apropå Johannes, där är ett väldigt tydligt exempel. Johannes evangeliets fjärde kapitel. Det här med den samariska kvinnan. Ni känner till, jag går ju inte igenom och återger hela berättelsen, för det är långa berättelser, men jag förutsätter att ni känner igen dem. Och så har han ju ett resonemang med den här kvinnan, och han säger till henne i vers 16: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man." Där sa du det sant. Alltså Jesus hade en kunskap som man mänskligt sett inte skulle ha. Det är ordet av kunskap, insikt. Han visste det. Han visste att hon hade haft fem män. Och att den nuvarande inte var hennes man. Ett annat exempel som brukar anges i kommentarer och sånt är Apostlärningarna 5. Apostlärningarna 5. Det är berättelsen om Ananias och Safira. Ni vet, de gjorde ju så i den första församlingen att det var offerviljan så stor så att man till och med sålde mark och gods eller ägodelar för att kunna lägga fram det inför apostlarnas fötter. Ha en gemensam kassa. Och de här Ananias och Safira, de hade gjort så, men de hade inte gjort det helt och fullt, för de behöll lite för sig själva också. Vilket inte var fel. Fast det inte så att de var tvungna att ge allting till Herren. Sen så kommer de då till Petrus och apostlarna och lägger fram sin stora offergåva. Berättar att de har sålt det här. Och Petrus ser och förstår att Ananias för honom bakom ljuset. Han säger att de har sålt det här och att det här är de pengar de har fått. Och Petrus vet att det inte är sant. Det är en del av de pengarna som de fick när de sålde sina ägodelar. Och det är fortfarande så att han har full rätt att göra det. Men problemet är att Ananias ljuger för Petrus. Eller för Gud. Försöker lura Gud. Och jag har sagt det tidigare när vi gick igenom den här berättelsen. För det är en ganska grym berättelse, minst sagt. Och man förstår liksom inte riktigt. Och många bibelläsare undrar: hur kunde Gud slå Ananias och sedan också Safira med döden för att de hade gjort det här? Medan frågan egentligen borde vara så här: hur kunde de försöka lura den helige ande? Hur kunde de ge sig på en sån sak? Att gå rakt in i det heliga med lögnen i sin mun, i sitt hjärta. Det står ju här också, han säger ju det, Simon Petrus, i vers 4 på slutet. Du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. Ja, redan i tredje versen, Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande? Det var det som var det riktigt allvarliga. Och det var det också som gjorde att det här miraklet, för det är ju ett mirakel att han faller ner död. Det är ett tecken, det är ett under, men det är ett negativt tecken. Där hela församlingen varnas för att ljuga inför apostlarna eller när man ska leva i det heliga gemenskap. Ja, det är en grym berättelse, men poängen här är alltså det som jag ville visa nu, att Simon Petrus ser det här. Han vet det, han har fått kunskap om det. Och sedan så i vers 7, 3 timmar senare, så kommer ju Safira på samma sätt. Och hon ljuger också öppet. Petrus frågar henne i vers 8. Sålde ni jorden för det här beloppet? Hon svarade ja för så mycket. Och då frågar Petrus, varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Underförstått, det ska ingen göra i fortsättningen. Och så faller hon också ner död. Jag tror att ord utav kunskap är långt vanligare än vad vi tänker oss. Och jag tror att vi alla har varit med om det. Om inte i den heliga ande, så på något sätt. Jo, vi har nog varit med om det i den heliga ande. Men det jag vill säga egentligen är att det här finns ju inte bara i gamla testamentet. Utan finns också i den mänskliga konstitutionen. Vi kan känna på saker och ting ibland, eller hur? Det har vi väl alla varit med om. Eller inbillar jag mig. Jag tror vi har varit med om det. Men det kan också vara så att det i vissa fall är uppenbarelser av den helige ande som Gud vill att du ska vara vaksam på, och att det kompletteras med ett visdomens ord så du vet hur du ska hantera det. De hör ihop ofta, de här ord av kunskap och ord av vishet. Vi läste om det i Apostlagärningarna 9. Där var det ju då om Ananias, heter ju han också för den delen, som skulle gå till Raka gatan. För där finns Saulus från Tarsus och han ber. Det är också ett sånt kunskapens ord. Och det jag vill att ni ska tänka på där är att den där Ananias, han var inte någon apostel. Han var inte någon profet eller avskild på något sätt eller anställd i församlingen. Han var en, om ni missförstår mig rätt, en vanlig lekman. Alltså andens gåvor här, vishetens ord, kunskapens ord och det profetiska ordet med uppdraget att lägga henne på. Det är för vem som helst. Det behöver inte vara några speciella personer som har en speciell tjänst. Utan Gud kan använda vem som helst utav oss för sina syften. Och bara genom att Ananias fick de här instruktionerna, orden av vishet och kunskap, det var ju bara så han kunde göra. Annars hade han ju inte kunnat, han hade ju aldrig kunnat vare sig tänka att Saulus skulle vara där och be, ännu mindre att han själv skulle gå dit och att han skulle bota honom så att han fick tillbaka sin syn. Det kunde inte Ananias komma på själv. Utan den helige ande ger honom de här instruktionerna så att Ananias kan göra Guds vilja. Vi är alla kallade att göra Guds vilja. Men det är inte så lätt alla gånger. Ibland så har vi ingen aning om hur vi ska göra. Men Gud vill hjälpa oss. Och den helige ande är vår hjälpare. Så att vi kan leva och göra det som är Guds vilja. Och då ska vi vara öppna för det. Och det kan som sagt komma till oss på olika sätt. Men när vi anar, när du känner på dig att det här skulle kunna vara Gud, så våga tro. Om du får för dig att den och den personen borde jag ringa upp, eller jag kommer nog att möta den här personen på vägen hem därför att det är si och så. Så våga tro i synnerhet när det väl händer, så våga tro att det är Gud som har verkat. Säg inte till dig själv, ja, men det var nog bara en tillfällighet. Om du hör att jag borde ringa till den här personen, för den här personen skulle behöva det, så våga ta det steget. Det finns inget som är rätt eller fel. Det finns bara att handla i enlighet med den tro som man har. I enlighet med anden. Vi får inte begränsa Guds verk och andens kraft till vår egen kapacitet. Gud är mycket större än så. Och vi behöver vara öppna för det. Jag tänker också på hela uppenbarelseboken är ju ett enda ord av kunskap, en insikt i någonting som man inte kan veta. Hela det är ju en uppenbarelse. Och visheten är ju i sådana fall orden, skriv ner det du har sett. Det kan man ju tänka på. Har ni varit med om att Gud har talat till dig genom drömmar någon gång? Eller du har tänkt att det kan nog ha varit Gud som har visat mig. Varför fick jag en sån här konstig dröm? Och det behöver inte gå lång tid efter att man har vaknat så man har glömt bort det. Kanske ska vara de där orden. Skriv ner det du har hört eller sett. Eller som de sa till Maria. Maria tog det till sitt hjärta och begrundade det. Och så skedde det i sinom tid. Alltså vi kan vandra utöver det naturliga. Vi är inte begränsade till det naturliga. Och nu börjar det bli riktigt spännande att vara en kristen. Vi kan leva i den här öppenheten. Varje morgon som vi kliver upp, om vi inte har haft några drömmar precis som vi ska skriva ner, så, för det kan vi ju ha haft. En del drömmer ju ofta, andra kan inte komma ihåg någonting. Jag har hört till dem senare. Men ibland händer det. Oavsett om vi har drömt eller inte, så kan vi ändå på morgonen liksom be i vår överlåtelse. Här är den här dagen som nu ligger framför mig. Den tar jag emot som en gåva från dig. Den här dagen som ligger framför mig, hur fullt det än är i almanackan, så är det ändå på något sätt ett oskrivet blad. För det mest fantastiska kan hända. Herre, jag vill vara öppen idag för att du verkar genom din heliga ande. I mötet med andra människor. I tilltal i mitt eget liv. Ja, så på eftermiddagen då. Jag går hem. Nu kommer du nog träffa den där i Storgatsbacken. Ja, blir det så blir det så, tänker jag. Och så blir det så. Och jag vet vad jag ska säga. Men så skulle vi kunna. Det är också en sorts planering. Att planera i den heliga ande. Men vi kan inte bestämma någonting. Vi kan bara ta emot det från Gud. Men jag tror att Gud ger sånt här till oss lite till man som oftare än vad vi förstår själva. Och det är väl kanske bra att det är på det sättet. Men jag skulle ändå vilja uppmuntra er att vara mer öppna, att våga tro det. Ja, men hur kan jag veta? Hur kan jag veta? Tänkte jag, hur kan jag veta att det verkligen var här, att det inte var en tillfällighet? Hur kan jag veta att det verkligen var Guds mening att jag skulle ringa den här personen? För det hände ju inget speciellt. Ja, det kan du inte veta, men du kan tro. Vågar du tro? Att våga tro på den heliga andes verksamhet, det är att inte veta, utan att tro. Om du visste det, så är det ju ingen tro. Ja, men hur kan jag veta nu då att det verkligen var riktigt? Ja, jag säger det igen, du kan inte veta, men du måste tro. Vi måste, allting som vi gör ska ske genom tron. Och tron är inte något ansträngande, något märkvärdigt. Jag tror jag ska berätta en sak till. Jag vet om en man som var på ett möte i Philadelphia kyrkan i Örebro. Och det var ett antal personer, och de skulle, därför att det var en man med profetisk tjänst som predikade i mötet. Och så skulle de vara några stycken där präster och pastorer som skulle få öva sig i det profetiska. Och det var fullsatt i Philadelphia kyrkan i Örebro. Kanske uppemot 1000 personer. Och så skulle de här, skulle de bedja och så skulle de få säga profetiska ord eller ett ord av kunskap. Och så kom det till den här mannen som jag känner väl. Och så tänker han så här för sig själv att ja, men det här klarar inte jag. Det här går ju inte. Och så vänder han sig till sin kollega och så säger kollegan: nej, men bry dig inte om det, utan säg bara vad du ser. Ser du inget så säg inget. Och så får han ett ord av profetia. Och profetia, ett tröstord, och ett, vill minnas det var någon vägledning också till en man. Men det var ju så mycket folk så det var svårt att peka ut honom. Och då när den ena efter den andra liksom räckte upp handen och undrade om det var till mig eller till mig eller till mig, så säger han plötsligt så här: ja, det är till dig där. Och Herren säger till mig att du spelar trumpet på din fritid. Du är ingen stor trumpetare, men du tycker om att spela trumpet och öva mycket. Då visste han direkt om det var. Alltså en kunskap som han inte hade. Och så sa han: ja, det är du som spelar trumpet. Ja, då visste han vem det var till. Och så kom ordet. Ord av kunskap och av insikt. Som man inte kan ha i sig själv så att säga. Men som Herren kan ge. Ja, men hur kunde han veta att han spelade trumpeten? Det kunde han ju inte veta. Han var ju tvungen att tro att det var så. Han trodde att det var så. Och det var ju så. Ja, men han kunde ha trott fel. Ja, men han trodde som han trodde. Man handlar efter sin tro. Ord av kunskap. Jag inbillar mig att Ananias, han får klart för sig. Han hör det här. Hur det nu har gått till ska vi låta vara osagt. Om det är någon röst eller en intention eller vad det är för någonting. Men han får veta att där borta på raka gatan, där finns en man som heter Saulus. Han ber. Han håller på att bli en kristen. Han är förblindad. Han är kallad till att vara en apostel. Det här får han veta genom kunskapens ord. Gå dit och be för honom. Och så gör han det. Tänk om han inte hade gått dit. Jag tror också så här att när de här orden utav kunskap eller ord, andens gåvor kommer till oss på olika sätt, så vågar vi inte riktigt ta det där steget. Tro att det verkligen är på det här sättet. Men de som används flitigt i de olika gåvorna, de hamnar i en annan situation. Nämligen i den att när Herren talar så vågar de inte låta bli att säga det Herren säger. Därför de fruktar Gud mer än människor. Men där är vi inte till en början. Utan till en början så är det som att gå ut på vatten. Men så småningom kanske blir tvärtom. Att jag vågar inte sitta kvar i båten. Jag måste säga det. För det kommer så starkt. Men övning i färdighet som står. Och det gäller nog också i andliga ting. Paulus säger ju det. Att vi ska öva oss när det gäller det andliga. Och att öva oss i det här fallet betyder ju inte att spänna musklerna eller att anstränga sig på det sättet, utan det är den här lyhördheten. Och det är att våga förtrösta på Gud. Nu har vi gjort den gåvan också. Nästa gåva är trons gåva. Och där hinner vi ju inte gå igenom den precis på 4 minuter. Men jag kan göra så här en inledning. Det står alltså i vers 9, 1 Korinthierbrevet 12:9. En får tro genom samma ande. Och tro här, då måste vi ha klart för oss att det är skillnad på tro och tro. Det finns olika sorters tro. I det teologiska språket som är latin så skiljer man på fides qua och fides quae. Alltså trons subjekt och trons objekt. Fides qua, det är alltså att jag tror. Det är själva trosakten. Det är jag som tror. Men fides quae, det är objektet. Vem tror jag på eller vad tror jag på? Så det är lite olika. Vi bekänner, jag tror, och så bekänner jag det som är kyrkans tro som är objekt, som är givet. Det bestämmer inte jag vad som är kyrkans tro eller inte, utan det stämmer man in i. Så det är skillnad på tro och tro. Jag blev påmind också om när jag tittade på det här på eftermiddagen om en händelse i Stengrunden. Har ni läst Stengrunden av Bo Giertz? Den här adjunkten som kommer till den gamle kyrkoherden. Den gamle kyrkoherden, om jag minns rätt här nu, jag har inte tittat på det igen. Men om jag minns rätt så sitter den gamle kyrkoherden och röker cigarr i trädgården. Och så kommer adjunkten och han är ju något upprörd. Och han säger där, den här adjunkten, att jag vill att pastor eller att kyrkoherden bara ska veta att jag är en troende. Och så händer ingenting. Och då säger kyrkoherden, jaha, det var ju fint. Jaha, och med det då? Jag är troende. Jaha, säger kyrkoherden, vad tror du på då? Så har jag en lite lustfylld dialog där. Va? Men alltså, poängen är att den här adjunkten, han får då förklara att det är inte hans tro som är märkvärdig egentligen. Utan det är frågan om vem vi tror på. Vi har alla tro, och hedningarna har också tro. Alla är troende i en mening. Så att, men om det som talas om här, gåvan att tro, det är ju den subjektiva, alltså själva trosakten. Men också den får man skilja på skapelse, frälsning och helgelse. För på skapelsens plan så har alla tro, som jag säger. Jag tror att det blir sportlov vecka 8. Jag tror att jag kan gå över gatan här utan att bli överkörd. Jag tror att vi ska ha sammanträdet på klockan 9 imorgon. Alltså det är sånt som alla lever med, och det är ju en trosakt. Frälsningen är ju en gåva. Jag tror att Jesus Kristus dog för mig och uppstod för mig. Det är någonting annat. Det är en gåva från Gud. Men sen så finns det också en tredje grad, så att säga, av tro. Eller tron i den heliga ande. Det är tro, det är den mirakulösa tron. Det är tron som förflyttar berg. Den som man har vid ett speciellt tillfälle. Kanske bara någon enstaka gång. Men vid ett speciellt tillfälle så krävs en särskild tro. Och det ger Gud en tronsgåva. Som går utöver det naturliga. Ni får se skillnaden mellan skapelse, frälsning och helgelse. Och det är ju den här senare. Den här tron som förflyttar berg. Den här gåvan som vid ett givet tillfälle gör att man får vara med om sånt som är omöjligt i mänsklig kraft. Det är en underbar gåva. Nu ska vi tacka Herren. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss den helige ande, hjälparen. Och att du förser oss med alla de redskap som vi behöver för att kunna utföra din vilja. Herre, vi tackar dig för att du inte håller tillbaka gåvorna, utan att du vill att vi ska kunna vara redskap för ditt verk. Att du ska kunna använda oss när du bygger upp församlingen. Herre, vi ser också den nöd som finns runt omkring oss. Inte bara i våra egna liv eller vår egen gemenskap, utan som finns överallt. Och hur människor längtar efter befrielse och längtar efter uppbyggelse. Och behöver akut hjälp på olika sätt. Herre, låt oss se och förstå att ingenting är omöjligt för dig. Och låt oss se och förstå att vi är dina tjänare, vi är dina redskap. Herre, låt oss få vara öppna för det som du vill göra på ditt sätt. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och detta var över första Korinthierbrevet, och det var del 44 vi har lyssnat till. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Presentatör och producent var jag, Ulf Gustafsson, och tekniker. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.